Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cállate. Jaha, menar du? Jumpa så du köker.
Jumpa.
Du är rätt på det, men det är inte riktigt så. Nästan.
Tugga
tjej! Med mig, Lovisa Nordberg. Och mig, Katarina Kamselius.
Hej allihopa och välkomna till podden Tugga tjej. Kattis, nu ser du lite lustig ut för du har två lurar i ja. Öronen.
Ska jag bara ha en lur i?
Ja, annars känns det som att du inte är här.
Okej, Jag kliver över.
Men det här är lite premiär, nypremiär.
Nej, fast det är inte alls, för den är en tidlös podd.
Okej.
Vi skulle kunna spela den mitt i sommaren. Det är helt tidlöst.
Okej, men det känns i alla fall väldigt kul efter ett kortare avbrott att starta upp poddandet igen.
Ja.
Och Kattis, här sitter du och jag i ditt vardagsrum.
Ja, vi har flyttat oss från sovrummet.
Ja. Vi kände att det kanske var lite intimt för att idag har vi en gäst med oss.
Jajamän.
Med oss i Kattis soffa, i Kattis vardagsrum, sitter ingen mindre än Lovisa Manner!
Hej!
Välkommen!
Ja.
Tack så jättemycket.
Känns jättekul att du är här. Ja. Men och jag tänkte bara, nu kan det bli lite förvirrande för nu har vi ju två Lovisa med oss.
Just det.
Det är ju Lovisa... Tugga käk-Lovisa och min röst kanske ni känner igen. Men nu kan ju du bara köra en kort introduktion av dig.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Lite annan röst förhoppningsvis. Jag heter Lovisa, är från utanför Nyköping. Och har nyligen börjat jobba med vin och utbildar mig till sommelier. Så det håller jag på och nördar ner mig riktigt mycket med. Och jag jobbar med vinmärket Hungry Wines.
Ja.
Till vardags.
Ja. Som du har startat alldeles själv.
Mm. Ja.
Ja. Så himla häftigt.
Och vi har ju egentligen, hur har vi hittat varandra? Är det via Heja Livet?
Nej, men det är faktiskt genom lite gemensamma vänner. Mm. Vi hade faktiskt några som sa, du borde ta kontakt med Kattis. För att hon har den här podden och den här bloggen och jobbar med mat och är agronom och passar jättebra med ditt varumärke. Och då mässade jag dig på Facebook.
Mm,
och ja, så lite sådär, hej, vi har inte sett eller kanske har sett, men har sjukt många gemensamma vänner.
Mm.
Så det var ju svårt att börja.
Just det, det var svårt att börja.
Nu internet som möjliggör det. Nu sitter vi här i ett fysiskt rum alla tre och spelar in en sak som ska ut på cyberspace igen.
Yes.
Ja.
Och jag är den enda som för tillfället smuttar på ett glas vin.
Mm.
För det är ju nämligen så att Lovisa är ju en vinkännare och därav temat för podden, vin, idag.
Precis.
Mm.
Så nu tänkte vi fråga dig lite saker, Lovisa, om vin.
Spännande. Ska försöka.
Lovisa är ju bland annat expert på att matcha vin med mat och det är ju det också hennes viner går ut på, liksom. Att man ska matcha vin med mat. Så att, och det är väl ett mysterium för ganska många av oss. Hur ska man göra? Har vi några enkla tips?
Ja, alltså egentligen så ska det inte vara ett så stort mysterium. Och det är ju väldigt mycket, man kan ju känna ibland att det kanske är mycket finlir med det där. För att man kan dricka liksom många viner till många grejer, absolut. Men det är ju väldigt roligt när man börjar gå lite djupare och känner, okej, gud, den här maten gifter sig verkligen med det här vinet. Det är ju det lite grann man verkligen vill uppnå. Så det är liksom, det är svårt att bara ge några snabba tips. Men jag skulle säga att man behöver absolut inte stanna med det här med vitt till fisk och rött till kött i alla fall.
Det kommer lite... nog som en nyhet för många.
Ja, nej, men det tror jag inte. Tror du det?
Jo, men jag tror det.
Jag tycker att många, fler och fler blir i alla fall liksom mer, alltså kan mer om vin såklart. Men vill man dricka rött till fisk så är det ju Pinot Noir jättebra. Eller en liknande druva som vår Kadarka då, som vi har i sortimentet. För att det är lättare rödviner med bra syra.
Ja, det kan man nästan se på deras, när man häller i glaset. Att det är lite mer transparent. Ja. Inte så himla kompakt vin.
Nej. Det är ljusare intensitet. Ja. Lägre intensitet. Mm. Precis. Så det är ju, det skulle jag säga är perfekt till fisk. Och sen om du har en jätte... en grillad lax eller så kanske du kan ha någonting och lite ost till och så, då kan du ha lite kraftigare rödvin. Men sen, det som är kul med vita viner är att du faktiskt kan ha vita viner till kött också.
Där känner man ju sig lite.
Alltså tänker vi även till liksom en redig biff.
Ja, alltså det här är kanske inte så många viner som jag skulle rekommendera. Jag tror att det vinet som du dricker nu som jag kallar vårt grisvin.
Du har en gris på etiketten.
Grisen.
Ja, men precis. Det är ju väldigt, det är ett ganska kraftfullt och smakrikt vin med mycket kryddor. Och det är också lagrat. Så ska du dricka vitt vin till lättare kötträtter så tycker jag absolut att du ska prova lagrade vita viner. Och det här förminten då, förmint är en druva som man kan ha.
Vi kallar det förmint för att druvan heter ferment.
Precis. Jag säger ferment. Ja, som att jag var från USA. Ja,
men det är fint. Det blir väldigt fint. Ja. Men, precis. Och den odlas ju framförallt i Tokaj. Men också i resten. I Ungern. Ja.
Det visste du.
Ja.
Det visste du nu. Precis.
I Ungern, ja.
Ja, men exakt. Och den odlas i flera länder i Östeuropa och Österrike. Men i Tokaj är liksom högsätet. Och jorden där gör att den blir väldigt bra. Det är väldigt mineralisk jord och det är mycket den här lust som heter. Och förminst tar upp väldigt mycket ur jorden och uttrycker terroir, som man säger, uttrycker jordmånen. Så att det är väldigt kul. Så den kan bli på väldigt många olika sätt. För att Tokaj är också väldigt mångsidigt. Varje vingård är liksom speciell. Och beroende på om man då lagrar den eller inte, så passar förmint till mycket olika rätter. Så en olagrad liksom färsk förmint från 2016 passar jättebra till fisk. Och sen då en lagrad som det här som du håller i sig från 2011, som både har legat på fat och sen fått ligga till sig på flaska. Det passar jättebra till lite då kötträtter. Jag har inte provat det till en blodestek, men alltså absolut, det skulle kunna funka. Men jag skulle nog hellre ha det till fläskkotletter eller som vi åt nu, så åt vi en god kyckling. Det funkar också jättebra.
Just det. Ja, så är det.
Men roligt. Så att egentligen någonting, det första man kan ta med sig är att fisk behöver inte ha vitt och kött behöver inte ha rött.
Ja.
Vin. Det är jätteintressant. Som sagt, jag tror att det är många som inte vet det.
Men jag tror det är många som går på systemet och så går man in där och så tittar man efter det man har köpt innan. Utan att kanske reflektera. Jo, man har väl uppenbarligen inte synt att det man köpte innan var äckligt. För då kanske man inte köper det igen. Men man har liksom ingen vidare tanke egentligen. Jag brukar ibland frenetiskt gå in på någon sån här vintips och kolla då vad den har för kod. Vinet på systemet alltså, för att se vad den har för egenskaper och vad den har för ratings, om det är ett fynd eller inte liksom. Det är ungefär så långt jag går.
Du kollar på fynden?
Ja, men jag vill...
inte smakerna.
Nej, men jag vill se om det är prisvärt, för de brukar få såhär rata det. Prisvärt, fynd eller inte. Jag gillar att gå på sånt. Att det kan vara en dold pärla och sånt där i det prissegmentet. Tycker jag är nice.
Absolut.
Men annars vet jag inte så mycket om mer. Det är det jag brukar gå på. Då jag tror jag att det är inte så många som googlar så mycket in i systemet, det är helt sett.
Men jag tänker också så här, om man ska fortsätta på så här vintipsen i termer av att matcha med vin och mat. Syran. Alltså ska man tänka, alltså, hur gör man? Alltså jag ska laga en fisk med en hollandaise.
Mm.
Och då har hollandaisen, ja men den är både fet och syrlig. Alltså jag kan tycka att det är väldigt så här svårt och
det är lite diffust. Ska man då ha en krispig jävel eller ska man ha en
smörig jävel?
Ja.
Absolut.
Ja. Kanske.
Ja. Ja, det där är ju lite, det kan ju vara lite klurigt. Men syran i hollandaisen och alltså det gör ju att du ska ha ett vin med syra i.
Mm.
Absolut. Okay. Så du ska ha ett vin som har bra syra, så det kan vara en kyligare Bourgogne. Och den kan vara faktiskt lite fartlagrad, för när den är fartlagrad så är den ofta väldigt god till de här smörigare såserna som hollandaise är.
Mm.
Så därför så är det ett väldigt bra exempel. Eller en Sancerre som är då på Sauvignon Blanc, som är då lite mer krispig kanske.
Ja, för när jag tänker Sancerre så tänker jag krispen liksom personifierad.
Mm. Exakt, men grejen är att eftersom den har den här bra syran så kan den också bryta ner fettet. Så det kan ändå
intressant.
Funka väldigt bra.
Det där är intressant.
Du kan välja både en mer lagrad chardonnay, men den ska då ha bra syra, eller
så
en Sauvignon
Blanc. Så kan till exempel göra, om man har fet rätt så gör den att det är inte känns lika fett i munnen för att man har en sån så här, till exempel. För när man lagar mat, om man har en fet risotto, kanske man skvulsar över lite citron för att den ska kännas så fett i munnen.
Precis. Ja, och det är ju lite samma funktion där.
Mm.
Så att det går bra ihop.
Mm.
Sen kan jag också tänka mig verkligen, om man kollar på mina viner, så är både den som är lagrade för mint 2009 som har en väldigt bra syra, för det var ett lite svalare år än 2011 i Tokaj. Kan passa väldigt bra också för att den är då så pass fartlagrad, men också har en bra syra, så att den har liksom härliga nötsmaker som då kan gifta sig med såsen. Men jag skulle också vilja prova mitt fiskvin, Hungry Wines 2016 för mint, som har den här riktigt krispiga syran. Just för att om det är vit fisk och det är liksom den här syran, och det kanske är lite citron på, tror jag att det också funkar.
Men den är 2016, det är också en för mint. Och den är då lagrad på ståltanker.
Precis.
Så de är ju otroligt olika, grisen och fisken till exempel. Men då är grisen lagrad på ekfat och fisken är på stålfat. Och
precis, och sen så har vi kycklingen som är då, som också skulle kunna passa väldigt bra till en sån här rätt som är lite grann en delvis på fat då.
Och när du säger kycklingen så menar du ditt kycklingvin.
Precis.
Ja. För det ska man veta om de här vinerna, att du har ju gjort en etikett på varje, du har 6 viner.
Ja.
Och så har du gjort en etikett på varje som liksom speglar lite vad vinet passar till. Mm. Så när Lovisa säger att kycklingen går bra med, så menar hon kycklingvinet, helt enkelt.
Och har vi nu lyckats byta podcastplattform så kan man se en bild på det.
Ja! Korrekt! Gud vad kul, det ska vi såklart lägga in.
Ja.
Men jag tänkte på, det var ganska kul när vi åt ju en middag. Vi spelar in här, nu sitter som sagt i Kattis vardagsrum, och innan dess så har ju vi lagat mat.
Det är därför som det låter skramligt från köket.
För Jönsa diskar.
Jönsa
diskar. Jönsa i varje podd.
Ja.
Jönsa Markarby, han är vår största supporter och
han jobbar gratis för oss.
Ja. Men vi gör nog mat.
Sant.
Nej, men vi åt innan och så åt vi en lite fetare rätt med potatis och sådär.
Det var ju typ bara kyckling och potatis. Det skulle vara med, jag vet inte vad vi gjorde i butiken.
Jag fattar inte vad som hände.
Det var det sjukt.
Nej, men alltså, det var så konstigt.
Vi landade och vi plockade en massa olika saker. Och sen precis när vi bara la upp allt så bara, det
är var tog maten vägen?
Det var kyckling och potatis.
Men hörni, det var faktiskt väldigt gott. Det var, alltså, mina första färskpotatisar för i år, det var fantastiskt. Och sen hade ni en jättehärlig aperitif.
Det var en jävla tur.
Ja, det var så här potatischips ju med gräddfil eller crème fraîche.
Crème fraîche
och
löjrom.
Och löjrom.
Ja.
Och det var så gott.
Men det passade väldigt bra till, vilket var det vi drack?
Snacksvinet.
Snacksvinet.
Ja, det var mitt mingelvin.
Mm.
Hunger Wines. Ja, men för mint barrique 2009. För den har ju den här syran. Mm. Därför vi tog den som bastar då till crème fraîche och löjromen tillsammans. Mm. Så det blev faktiskt väldigt bra.
Men det var kul, för när vi satt och åt maten, då passade det ju jättebra till. Det var lite så här smörig, fet sås och potatis och sådär. Mm. Så det passade väldigt bra till maten. Och sen så hade vi en tomatsallad vid sidan av. Och så sa väl du att det blir knasigt i munnen när man ska passa grisvinet med tomat. Och så testade jag det. Mm. Och det var ju en helt annan grej.
Mm. Ja.
Verkligen.
Men det gick att äta?
Ja, absolut. Men det var bara totalt... Ja. För maten gick ju väldigt bra med grisvinet. Och sen så tog man den tomaten och sen så liksom... Mm.
Ja. Men det är riktigt klurigt. Jag tror inte att det är något vin som är perfekt till tomat. Liksom.
Nej.
Och särskilt inte vinägretter heller.
Och varför är tomat klurigt? Är det för att det är så hög syra i tomaterna?
Men det innehåller någon typ av ämne. Alltså gör tomat. Det? Ja, men
men är det, jag vet inte om det är lite umami, men det
jo,
är i alla fall...
det är det. Det är umami.
Och umami är generellt jättesvårt att para ihop med vin.
Jo, men det är ju umami.
Och då kan vi... Många som lyssnar på vår podd är ju säkert matintresserade. Men det sägs ju att umami är den femte grundsmaken. Mm. Förutom sött, surt, salt och bäskt. Så är det den här lite fylliga.
Den cleanaste umamin är väl ändå typ soja eller miso.
Miso. Mm.
Miso.
Buljong.
Ja, men som folk så här vet.
Parmesan.
Ja. Ja. Buljong. Glutamat.
Mm, glutamat. Men det är ju kemiskt.
Jo, men det var ju därför. När man var liten tog man ju alltid aromat på tomaterna på skolmatsalen.
Man och man.
Var det ju alla när vi blev övertaget.
Nej.
Men drömmar.
Men jag kommer ihåg att det fanns en krydda i skolmatsalen som heter piffi allkrydda. Så fiffigt.
Vad funkar det allt liksom? Hällde ni också på aromat på allt när ni var små?
Ja.
Typ makaroner och så. Alltså, jag vet inte.
Nej, det där får stå för er. Ni kommer ju från Stockholm.
Alltså det måste jag dricka. Det måste jag äta gärna på att dricka.
Dricka aromat.
Nej, men liksom makaroner, aromat, ost och ketchup.
Nej, men du var såhär grisvin, snacksvin, kycklingvin. Det är bara aromatvin. Ska jag ta fram faktiskt.
Det passar
svin och aromat. Ja. Äter någon det längre?
Nej, jag tror det är cancerogent eller något sånt där.
Ja, men glutamaten är ju, det finns ju fruktansvärda bin.
Men är inte aromat och glutamat typ samma
sak? Alltså aromat innehåller väl glutamat?
Ja, jag vet inte.
Ja. När jag bodde i Kina, då fanns det ju alltså smakförstärkare, alltså glutamat, på påse. Mm. Alltså kemikalier verkligen.
Mm.
Det var
Men det var ju något geni som uppfann glutamat, för det smakar ju jävligt gott alltså.
Man känner ju tycker jag när det smakar glutamat, när det är en riktig buljong.
Jo, men det gör man ju. Men det finns ju någonting i den mänskliga kroppen som vars tunga säger såhär, ge mig mer.
Ja, det gör det.
För annars skulle det inte bli en sån succé.
Nej, men det är väl att det kommer, ursprungssmaken kommer från tillagat protein.
Jag
tänker att det
är något ske, eller jag tror
jag. Men jag tror att så evolutionsmässigt bakåt så är det så här, åh, protein smakar så här.
Ja,
och sen så reagerar jag på det. Men hur som helst, vi var på att tomat innehåller glutamat. Eller umami, förlåt. Det är en svår smak att matcha, eller? Mm.
Ja, och det är lite samma som sparris också. Jag tror att det också innehåller umami.
Mm.
Jättesvårt.
Är sparris svårt att matcha?
Ja, det är ganska svårt faktiskt. Man säger ju, ja men det funkar väl med sansär eller en risling eller så. Mm. Jag drack faktiskt en väldigt bra Alsace Grand Cru risling. Det behöver inte kosta så mycket och det funkade bra till. Funkade väldigt bra till sparris faktiskt.
Mm. Mm. Vad betyder Grand Cru?
Ja, men Grand Cru betyder lite olika i olika länder.
Okay.
Men i Frankrike och Alsace då och Bourgogne så betyder det växtläget.
Aha.
Att det är det bästa växtläget på druvorna. Mm. Och där så att de har den bästa solen, kanske den bästa jorden, bästa vinkeln mot solen så att det blir de bästa druvorna helt enkelt. Mm. Mest koncentrerade druvor liksom. Druvorna
så det är liksom premium.
Ja, precis. Mm. Så Grand Cru är oftast det, liksom det bästa och sen kommer Premium Cru under det.
Mm.
Och det är Grand Cru...
Nej, men...
Ja, precis. Nej, men. Det är typ så här... Lantvin kommer sist egentligen. Mm. Om det står... Det är egentligen sist i graderingen, men efter det är det egentligen inte... Det är jätteolika på olika länder.
Lantvin. Finns det lantvin eller är det bara så här? De Pays, säger man det?
Ja, men det finns ju... Ja, Vin de Pays, eller Vin de France. Och det behöver inte betyda att det är sämre. Mm. Men det är egentligen...
Oj.
Ja, hallå.
En Jönsson kommer in med te.
Vilken lyx.
Vilken kille.
Mm. Oj.
Du kan ju kanske... Nu kan ju du faktiskt säga hej, jag heter Jönsson.
Tjena.
Men och hur ska man tänka när det kommer till kryddig mat?
Ja, alltså... Riktigt kryddig mat är det faktiskt ganska få viner som passar till. Och där skulle jag... Där har jag ett säkert kort.
Okej.
Okay. Och det är nästan alltid en risling med lite sötma.
Okej.
Okay. Lite restsötma. För att den här sötman kan då balansera upp kryddigheten väldigt bra.
Okej. Okay.
Ett väldigt torrt vin, både vitt och rött. Det skär sig liksom. Och kryddorna tar över och dödar vinet kan man säga. I mat från maten. Så att... Mm. Det blir oftast inget bra. Och ska du ha ändå, vill du ändå ha ett rött torrt vin, så ska du ha ett, liksom, det mest fruktiga, liksom, lättare som du kan hitta.
Mm.
Kanske då en jättefruktig Pinot Noir från Nya Världen.
Mm. Och när du säger Nya Världen?
Ja, Nya Världen är då utanför Europa kan man säga.
Okay.
Alla nyare vinländer, de är inte nya längre.
Sydafrika och Chile.
Ja, men precis. Okay. Mm. Australien, Nya Zeeland.
Mm. Nya världen, typ resten av världen.
Ja, Sydamerika, precis. Så att,
så okej, kryddig mat, sött vin.
Lite sött vin, det behöver inte vara blaskigt liksom. Utan det kan vara, och det finns ju fortfarande, det finns ju jättemycket kvalitetsvin från Tyskland och Österrike.
Men man kan ju inte till och med slänga till en halvtorr.
Absolut, absolut. Jag har även på mitt efterrättsvin här, The Golden Cuvée, så har jag skrivit att man gärna får till asiatisk mat. Men det är ju ganska sött eftersom det är ett efterrättsvin. Men eftersom det har den höga syran så kan du ändå liksom, ha det till mat.
Just det. Men för det där är ju lite spännande. Om man till exempel, det är ju ganska trendigt med asiatisk mat. Och jag tror ganska vanligt att man börjar, om man ska liksom till att göra en trerätters eller en tvårätters eller något sånt där. Man börjar med ett asiatiskt, typ en ceviche eller något sånt där.
Mm.
Ja, det är väl inte asiatiskt i tjejen.
Det kan vara.
Tänker vi något som är hög syra.
Ja.
Okej, en ceviche tror jag är ganska standard förrätt. För det kan man preppa innan. Och sådär. Känns otroligt standard. Vad fan dricker man det? Det blir samma.
Men då dricker man ju den där pisco sour.
Gör man det?
Eller?
Till förrätt. Det kanske det är.
Men alltså, vad är det på cevichen? Är det liksom, är det någon krydda typ wasabi eller är det bara
chili? Chili. Koriander.
Chili, lime, koriander liksom. Alltså, det är ganska hög syra.
Jättesyrligt.
Hög syra och ganska starkt ju. Så den är ganska knivig kanske.
Den är knivig. Jag skulle kunna prova med en champagne. För det med den väldigt höga syran kan den gå bra till det mesta. Men om den är liksom verkligen så här kryddig. Då skulle jag faktiskt nästan ta en halvtorr risling. Som är ändå så här krispig men med sötma och kall. Liksom.
Det känns som att halvtorr risling
det låter väldigt gott.
Ja, men det känns som att halvtorr risling är en sån här... Alltså den fixar det mesta.
Ja, det är lite av ett säkert kort till mycket
till mat. Till Asian typ.
Till den Asian. Har lite...
Förlåt, vad hade den, sa du?
Den kan stå emot liksom.
Kattis knöt sina händer och armbågen liksom riktade sig ner mot magen som en segergest.
Den har lite geist.
Ja. Halvtorr risling till kryddig mat.
Underskattar inte en halvtorr risling kanske. Man säger, för halvtorr risling känns som att den har fått ganska mycket skit. Sen våra föräldrar drack dålig risling, drack sig fulla på dålig risling. Så hade ju risling inte jävligt dålig.
Våra föräldrar drack sig också fulla på dålig rosé.
Så
de hatar att se.
Nej, men det är intressant. Och Riesling har ju fått oförtjänt dåligt rykte på grund av det. Så halvsöt, halvtorr. Och det är ju mycket för att det kom ut när det började bli populärt. För några decennier sedan så blev det ju fler och fler som producerade. Och det var liksom mer bulk, mer kvantitet än kvalitet. Och det fanns något som heter Liebfraumilch som till och med var med i James Bond-filmer. James Bond drack den här rislingen då. Shit. Och den är ju ofta, den är ofta av lite sämre kvalitet. Så det blev liksom fel. Den hade en hög period, men om det var 70-80-talet. Men nu...
Liebfraumilch.
Ja, precis. Och det är då halvtorr risling.
Okay.
Men det är ju det att vi har råkat ut för lite sämre... Såna. Och därför, och nu och sen de senaste 10-20 åren har det varit otroligt omodernt att dricka Sötare viner ju.
Mm.
Så ja, det har verkligen varit på nedgång, men sötare viner är på uppgång igen. Och ja, det är väldigt, jätteintressant.
Det snackas väldigt mycket om torra till höger och vänster. Åh, det här är så torr så att... Ja, någonting.
Men det upplever jag. Jag jobbar ju ganska mycket restaurang när jag var liten. Och då har ju folk väldigt måna om att säga att den ska vara torr.
Ja, eller hur? Ja. Alltså, det har man liksom hört.
Som att jag skulle ge dem något jävla dessertvin till middagen. Liksom. Ja. Det är det inte.
Men... Ja, precis. Och sen är det faktiskt ganska vanligt att folk känner en sötma i viner för att de är fruktiga.
Mm.
Och frågar, ja men är det här, hur mycket socker är det här? Jag bara, men det är 2 gram socker per liter.
Ja.
Så det är alltså det är ja, väldigt lite. 0,02%.
Är det så man tänker på hur mycket socker det är i vin? Alltså, kan man se det? För det där vi snackade om lite grann inför den här podden. Så här, innehållsförteckning på vin finns ju inte.
Nej.
Hur vet man hur mycket socker i det? Står det?
Ja. Nej, det står ju normalt det. Inte det.
Nej.
Utan när du utbildar dig till sommelier så ska du ju lära dig att känna sockret. Mm. Och det känner du ju mycket på tungspetsen till exempel.
Mm.
Och det är någonting som man måste lära sig, alltså gradvis.
Mm.
Men det där är jättekonstigt för att ibland kan det faktiskt stå på baksidan av etiketterna av efterrättsvin. Men det står ju väldigt sällan på av halvtorra.
Mm. Men hur tänker jag då? Hur 17 övar man upp det där? Och känner det på tungspetsen?
Ja.
Hur gjorde ni? Stoppar det? Nej. Det är olika söta lager. Typ
ja, men I wish fem, att vi hade fått lite mer vägledning. För det är inte så lätt. Men jag tror att det är faktiskt en vanlig sak.
Mm.
Du provar väldigt mycket olika viner. Så får du höra, ah, den här har 45 gram socker. Ja, okej. Okay. Och det är alltså per liter. Det är alltså fortfarande mycket mindre än Coca-Cola.
Mm.
Och det här efterrättsvinen är runt 100. De här brukar ligga runt 100. Du lär dig lite vilka kategorier, vilka länder.
Mm.
Om det är en late harvest. Ligger det liksom, kan det ligga runt 80 till liksom 130 gram kanske.
Men om det är en late harvest, ser man det på flaskan då?
Det står ofta.
Ah, okay.
Antingen på framsidan eller på baksidan. Lite finstilt, men inte alltid.
Nej. Så man är väldigt egentligen utelämnad till sitt minne och sitt intresse då när man ska köpa vin. Det finns inte så mycket att läsa förutom de här tårtdiagrammen.
Ja. Ja, men där är ju Systembolaget bra för de säger väl i de här diagrammen, nu handlar inte jag så mycket i butiken där, men att liksom, om det är supersött liksom, så är det väl väldigt tydligt antar jag.
Ja, de har ju sådana cirkeldiagram där det står liksom så här, arro.
Nej men sötma, syra och torrhet.
Det bästa
jag vet inte. Så det är nog lite fisk och lite
Men jag har lite frågor. För att om man ser till tugga käk och att podden ändå handlar om så här, var maten kommer ifrån eller hur den har gått från jord till bord. Om man så här, lite kort skulle kunna dra hela processen. För att jag tror att det är många som kanske inte vet alltså, inte ens har reflekterat över hur det går till när man gör vin.
Det kommer ju inte från en ko i alla fall.
Nej. Nej, utan det är ju vinrankor.
Mm.
Och sen skördar man.
Mm.
Vad händer sen?
Exakt. Vad händer
liksom? Vad händer? Hur lång tid tar det?
Hela växtperioden som vi har vetet.
Ja.
Det växer.
Ja.
När
odlar man? När skördas det?
Ja, det är olika länder kan man säga. Men absolut, det finns ju otroligt mycket information runt det här. Så jag känner att jag känner mig nästan...
Men kör
in på honom. Jag kan köra, ja men jag, precis. Men bara en väldigt lätt version är ju att, ja. De vinrankorna efter skörd får sitta och vila och de skärs ner. Alltså har man olika beskärningsmetoder hur man då vill.
Som äpplen typ.
Ja, precis. Och sen beroende på då hur varmt det är så börjar det knoppa i början av våren. Och ja, men jag kan ju ta referens till Ungern då, Tokaj, som ändå är det är ju lite vad ska man säga, det är ju norr om södra Frankrike.
Mm.
Vad ska man säga att det är breddgrad?
Det är breddgrad, ja. Rom.
Ja.
Det tycker jag är en sån här referenspunkt när det kommer till breddgrad.
Alla vägar till Rom.
Nej, för att New York är på samma som Rom. Mm. Det kanske är längre söderut än Rom.
Ja,
vi skiter i det.
Ja, men, nej, men där så, vi var där och hälsade på i början av april. Och då hade knopparna precis börjat slå ut de första knopparna i på de soligaste lägen.
Just det. Grand Cru-läget.
Ja, men precis. Grand Cru-läget är hit, okej, kanske. Ja, precis. För där är det ändå lite svalare klimat. Och där hade det ju liksom i södra Italien säkert börjat några veckor tidigare.
Mm.
Men det är liksom mars-april som det börjar blomma. Och sen ja, så börjar då druvklas som har sakta liksom växa fram.
Mm.
Och sen och få, sen så börjar de få färg, kallas verreson, tror jag. Ja, några månader senare. Och sen tar det ytterligare någon månad eller två innan de är helt liksom färglagda och redo att plockas.
Mm.
Och det där med skördetid är jättekritiskt.
Mm.
För att det får ju inte vara när det regnar och det måste ha varit tillräckligt mycket sol. Nej, så att de har tillräckligt...
Varför får det inte vara när det regnar?
Nej, för att då är det lätt att de går sönder och det blir ingen bra... Sen när du ska pressa vindruvorna direkt...
Mm.
Då vill du inte att det ska ha regnat.
Nej, för då får du med en massa extra vätska som inte smakar något.
Precis.
Men då måste det ju vara super tens. När det liksom, är det skördedag? Är det skördedag? Nej, det är inte skördedag.
Det är lite som när man ska skörda vete liksom.
Ja, men precis. Verkligen. Och det ska ju vara tillräckligt mycket sol så att druvorna har blivit tillräckligt koncentrerade. Och det får inte ha varit för mycket sol för då blir de övermogna. Så det är ju, men det där är jättekritiskt.
Men är det smakprover då? Eller skickar man dem på analys liksom?
Nej, alltså vinbönderna och vinmakarna.
De smakar lite.
De smakar och går runt. Och vissa då, som i vårt fall, så går de ofta ut och plockar först en omgång de som är mogna.
Mm.
Om inte alla på samma klas har mognat samtidigt. För det händer ibland om det är på vissa vinranker där liksom, kan det också bli så. Men om man vill vara riktigt petig så kan man gärna gå flera gånger. Mm. Men det är ju ganska ineffektivt.
Just det.
Då går man och plockar de druvorna som är mogna. Och sen kanske man går en andra gång och sen kommer en tredje gång. Och då är man säker på att man inte får med några omogna druvor.
Men
i vissa viner så kan det kanske inte göra någonting om vissa druvor är lite omogna. Om man vill ha lite mer av det här gröna.
Men precis, vad är skillnaden på en omogen druva? Är den mycket liksom torrare? Är den så sträv?
Den är lite syrligare, alltså den är precis. Så att en omogen har mer, eller en mogen har ju mer sockerkoncentration.
Mm.
En högre koncentration överhuvudtaget.
Och sen, om man har mycket socker, varför är det bra liksom? För den jäser bättre eller?
Ja, precis. Du kan göra ett mer alkoholstarkt vin. För att ju mer socker du har, desto mer alkohol kan bildas.
Mm. Just det.
I jäsningen.
Men ett av dina krispigaste viner, plockas druvorna då tidigare än till exempel grisen?
Ja, men det kan man faktiskt säga.
Grisen, då måste du säga grisvinet.
Lagrade vinet. Ja, men just mitt krispigaste vin från 2016, fiskvinet då, det har, där har de använt sluttningar som både är i sol och de som har lite skugga, just för att de vill inte att alla ska vara så här superkoncentrerade, alla druvor, och det gör att man får mer krispighet.
Just det.
Okej, så att
jag skulle bara kolla här.
Men sen tror jag att alla druvor är mogna, men just att man
och vad, när man, och för att
vad är det du försöker säga? Eller?
Jo, men det krispigaste vinet då, det är lite yngre. Och grisvinet, det är ju, du ser ju här att det är från 2011.
Mm.
För att det har lagrats.
Mm.
Vad händer när viner lagras med smaken?
Ja, men smaken utvecklas.
Mm.
Och får ofta, antingen så får den, om man använder fat som ger avtryck, kan den få lite mer fatkaraktär. Att faten ger karaktär, och det är särskilt när man har blandar in nya fat.
Mm.
För att de nya faten avger ju mer från sin ek.
Just det.
Mm. För det är nästan alltid ek man använder.
Mm.
Man kan också
ekfatslagrad är ju ett begrepp.
Ja, men precis. Det finns också andra sorters lagringar där man kanske inte alls får någon inblandning från just fatet. Och då kan det vara porslinsägg, det kan vara granitägg. Nej. Ja, de brukar vara äggformade. Det är någonting väldigt trendigt.
Ägg.
Ja. Är det trendigt med äggformade lagrings?
Ja, precis.
Hur 17 gör man ett ägg i granit? Det är så väldigt svårt.
Verkligen. Oj, hur konstruerar man det?
Stål, fattar det, men
granit.
Ja, tror det är rätt industriellt, men de är inte så stora så det känns inte för industriellt.
Men imponerande ändå.
Men traditionellt så är det ekfat. Och det kör också mina vinmakare med då.
Mm.
Och den blir utvecklad och kan få en lätt oxidativ, liksom, kanske inte tom, men positivt oxiderad.
Positivt oxiderad?
Ja, alltså om det är negativt oxiderat, om ett vin är oxiderat, så kan det ofta smaka alltså negativ. Det kan vara från solen. Mm. Det är därför man aldrig ska ha en genomskinlig flaska. För att solljus...
Det finns ju genomskinlig flaska på påverkar.
Ja, de ska man akta sig för.
Asså.
Intressant!
Ja, för det påverkar verkligen vinet. Och det är därför de flesta vinflaskorna faktiskt är...
Men alltså gud, varför har man aldrig tänkt på det?
Nej, att det alla vinflaskor... Då, så jag har ju alltid...
De ska drickas rätt snabbt. Mm. Det är ingenting som ska lagras. Och du ska verkligen hålla dig borta från solen i alla fall. Okej, när du kommer inte göra
någonting. Du får absolut inte dricka rosé i solen.
Nej, men för kvalitetsvin så ska man... Ja, absolut inte.
Att det är mörka vinflaskor.
Men du kan ju hålla den här genomskinliga flaskan i ett mörkt rum.
Mm.
Men, så klarar den sig längre, absolut. Mm. Men det blir ju ofta så, om den står ute på Systembolaget länge så är det inte så jättebra.
Men så de som har ljusa flaskor kanske heller inte är menade att lagras.
Nej.
Alltså så.
Nej. Matnyttigt tips.
Ja, eller
som fasen.
Väldigt bra tips.
Ja.
För, nej, det är...
Ja. Så mycket bra info.
För det som jag undrar också, till exempel om vi nu... För du har ju ett vin här från 2009.
Mm.
Det är ändå ganska länge sedan.
Mm.
Det är nästan 10 år sedan. Och då har vi grisvinet som kommer från 2011. Det är inte lika länge sedan, men skulle den funka och ligga 3 år till, liksom 4 år till?
Mm, det gör den absolut.
Mm.
Frågan är hur mycket bättre den kommer bli. Och den tror jag faktiskt kommer bli, den kommer utvecklas.
Mm.
Jag fick ju knappt prova den när jag var i Tokaj i somras.
Mm.
För det var då allting började.
Ah.
Och då fick jag träffa Joseph Adam, Joseph Adam som jobbar med det här, med de här lagrade vinerna på en vingård som heter Saint Benedict, som är väldigt liten, och han är vinmakare och han är den som ska då göra allting med vinerna. Så att det är full rulle och han ser ut som en stor björn och är han säger att han inte gillar människor. Men han gillar inte människor, men han skrattar mycket och det känns ändå som att han har trevligt med oss.
Mm.
Han är superhärlig och han är superduktig på vin.
Mm.
Men han i alla fall...
Om man inte gillar människor, vad gillar han då?
Mm. Han gillar
naturen.
Ja.
Har han något husdjur?
Han har en tjej faktiskt.
Va?
Inte husdjur vet jag inte, men han... Nej, men han gillar helst att vara hemma, tror jag. Det är det.
Mm.
Men han är väldigt duktig och han vill i alla fall inte ens låta mig prova det här vinet först. Utan det var de som jag var med och som introducerade mig till Joseph som sa, ja men ta fram 2011 också. Och då gjorde han det fast han inte tyckte att den var klar.
Okay.
Så att han anser att den kan då...
Bättre.
Ja, den kan bli bättre och den skulle bli lite bättre innan den skulle släppas.
Mm.
Jag tycker att den är helt perfekt. Men det ska bli intressant att dricka den om några år och se hur den har utvecklats. För att den har ju lite den här liksom, den är ju ganska liksom pang. Så frågan är om den blir lite rundare. Kanske. Det är det jag tror. Medan 2009 då är lite rundare redan nu.
Mm, just det. Mm. Men apropå det då, så måste vi gå in på hur du har hamnat här.
Ja.
Alltså...
Hur?
Du har börjat importera viner. Du sa upp dig från ditt jobb och nu börjar jag importera viner istället. Det är ändå en ganska stor grej. Vad hände?
Ja, nej men jag tror att tiden bara gick. Och jag har väldigt länge velat göra någonting eget. Velat skapa någonting. Jag hade jobbat 5 år på Arla och kände att okej, den här perfekta affärsidén kommer inte komma upp. Så hade jag tänkt på det här konceptet som jag hade kommit på för några år sedan. Om att ha viner som talade om på etiketterna och väldigt tydliga vad de passade till. Mm. Och kunde kanske illustrera till och med vad de liksom smakade. För då när jag jobbade på Arla så jobbade jag med produkter och mycket så här att trenden var att det skulle vara tydligt, det skulle vara mer, det skulle inte stå bara vad det var för någonting, utan det skulle liksom vara inspiration vad det var till. Så det var egentligen därifrån jag fick det. Och då kände jag, men det är ingen som gör det här idag. Okej, man ser liksom någon fisk på vin här och där, men det är ingen som har det här konceptet. Så då tyckte jag att det kändes kul. Men sen så tänkte jag lite mer på det och kände att det här är jättesvårt att göra ett bra business case på. Mm. Så jag la ner det liksom, eller la det i en malpåse.
Men vad fick dig att ta steget?
Jo, men det var liksom, jag började gå fler och fler vinkurser faktiskt. Mm. När jag var i Köpenhamn, bodde där. Mm. Och jag kände att det här vill jag utveckla. Och då kände jag att, men varför gör jag inte så att jag tar steget, utbildar mig till sommelier, det kommer ta väldigt mycket tid. Och då går all in och då satsar på det här konceptet också. Provar, se vad som händer. Ge mig in i vinvärlden. Mm. Och kanske få lite kontakter, kanske kan utvecklas till någonting jag inte hade tänkt. Och, mm. ja,
men det är kul, för när du pratar om vinerna och vad de smakar och så ditt kroppsspråk, det märkt att du gillar det, att du brinner för det. Du blir väldigt, det är yvigt och härligt.
Som när du sa att du är kär i.
Nej men sluta.
Nej men.
Bra liknelse. Ja. Nej men det blir ju självklart så när man går in för någonting, och bara senaste året och sen jag började som lekursen också, så blir man ju ännu mer nördig och tycker att det är fantastiskt när man provar ett nytt gott vin. Mm. Och därför är jag väldigt glad att jag höll på mina principer, att jag valde bara ut viner till den första början. Först kom jag med 4 viner i december. Några dagar efter att jag sa upp mig så kom de första vinerna till Sverige. Så då hade jag jobbat med dem sen i somras med varumärke, logga, design, med en jätteduktig designer som heter Sabina Wroblewski Gustrin, som var fantastisk att jobba med, eftersom jag inte hade någon annan att jobba med egentligen, så hade jag i alla fall en som hjälpte mig med design som jag kunde bolla grejer med. Det var jättekul. Och då det var väldigt härligt att kunna avsluta ett jobb och då känna att nu har jag vinerna i Sverige. Och det tar ändå lite tid, för det är lite tillstånd som ska till som importör i Sverige. Det är ju allting från att etiketterna ska vara helt korrekta för att de ska kunna komma in ens online på Systembolaget. Och massa sådana grejer för att komma igång. Så det tar lite tid, så det var liksom väldigt bra timing.
Det är otroligt mycket som man ska, för man själv tänker ju, men både du och jag har bollat någon affärsidé hit och dit någon gång då, men man känner ju direkt så här, det är otroligt mycket jag måste tänka på, hur får man reda på allt det här, och speciellt när det gäller alkohol, det måste ju vara ännu värre,
regelverk
liksom. hur tar man sig från A till B där, det måste vara en ganska stor klyfta.
Ja men precis, och där är det bra att ha lite tid, men det är också bra att prata med folk som är i branschen som har gått igenom det här. Så jag var förmånlig att få prata med några som hade startat och som alla körde lite på, de jag träffade körde det på sidan om och bara, det är ju svårt att tjäna pengar på det här, men det är väldigt kul. Jag bara, tagga. Nej men det var liksom, jag gick ju inte in med det här med att liksom tro att det här, just att det här konceptet kanske liksom direkt skulle slå. Det är väldigt tufft. Men just den vägen, där tror jag bara jätteviktigt att man läser på, men man också träffar folk som kan ge en de här genvägarna, så man slipper lusläsa allting. Då kan någon säga så här, ja men det här är de viktigaste grejerna att tänka på. Och sök för guds skull om alkoholtillstånd i tid, för det kan, eller utskänkningstillstånd, eller vad säger jag, inte utskänkningstillstånd, skatteupplag och sånt. Slags alkoholtillstånd kan man säga för företaget i tid, för att det tar väldigt lång tid. Och sen tar alltid mycket längre tid och med etiketter och sånt. Och även om du importerar, jag kanske kommer importera vingårdarnas egna varumärken också. Och då, men problemet är ju att jag måste ju ändå göra om etiketterna för att de ska kunna komma in, för att de har ju inte, de är ju inte compliant till svenska regler.
De har liksom inte tänkt på den globala världsmarknaden de har.
Nej. Det är ju, de säljer ju bara lokalt, så de tycker ju superkul att komma upp, även om det är under ett annat varumärke, att kunna säljas i Skandinavien. Och sen så vill jag ju verkligen framhäva dem. Så jag skriver ju om vinmakarna både på baksidan och mycket på webbsidorna och sådär.
Hur hittar du det då? Alltså det är ju också en så här, hur hittar man den som ska göra vinet?
Ja, men precis. Det är ju jättesvårt. Först hade jag faktiskt tänkt ha min egen vingård.
Mm.
Sen kom jag rätt snabbt fram till att det var ett väldigt stort projekt.
kände men man ska drömma stort.
Det är bra. Ja, och liksom också ha den bredd på vinerna som jag ville i konceptet. Så är det jättesvårt.
Mm.
Och, så att jag tänkte då, eller till slut så blev det bara så att nej, men nu börjar jag jobba med partners och ta in deras viner och sen får vi se vad det leder för att lära mig. Och då, de här träffade jag genom faktiskt en kontakt som jag fick när jag reste runt med en kompis för Kristi Himmelfärds. För
ett år sedan faktiskt. Ett år sedan, ja.
Ja, då reste jag runt i Turkai. Och då fick jag, och då introducerade han mig sen när jag kom tillbaka. Den kontakt som jag fick då, då var jag på hans boutique winery. Och fick smaka hans rosé. Han hade någon hektar bara och hade, och så hade han sina tankar, alltså små vintankar och porslinsägg i källaren.
Snyggt.
Oj!
Eller sådär garaget kan man säga.
Sådana här lagringsporslinsägg.
Ja, och några ståltankar, små alltså. Så att det var verkligen så här hobbyverksamhet. Men han ville ge sig in, han är egentligen advokat, men hans fru var utbildad vinmakare. Så att de tyckte det var fantastiskt och bodde egentligen i Budapest, men hade det här liksom sommar weekendställe. Och nu blev det, ja, nu har det blivit mer och mer att de är där och utvecklar vingårdar för de gör jättebra viner. Fast de är så nya.
Vad roligt.
Ja, de är superintresserade och duktiga.
Ja, men verkligen. Så då provade jag hans vin och sen när jag kom tillbaka då så introducerade han mig till de här andra. Eller några till faktiskt, men det var de här som det blev. Två stycken till. I Tokaj och sen en i villan i södra Ungern. Som gör fantastiska rödvin. Och där fick jag kontakten genom helt, på ett helt annat sätt. Som helt annat skulle.
Alltså jag har bara en liten fråga till om, alltså så här. Vi pratade om etikett och innehållsförteckning på viner. Man hör ju väldigt mycket om sulfater. Vad heter
det? Ja, men man kan kalla det sulfiter eller svaveldioxid. Ja. Eller bara svavel.
Mm.
Kan vi prata om det lite? Reda ut. Jag förstår inte.
Absolut.
Så varför innehåller vin det?
Ja.
Ja, men svavel är faktiskt någonting som finns naturligt i druvan.
Jaha.
En naturlig komponent. Och den är också en naturlig komponent i de flesta jordar. Så att hur du än gör, även om du gör så kallat naturvin. Där naturvin kan man definiera på olika sätt. Men det vanligaste är att man absolut inte får tillsätta någonting i processen. Och man får inte heller tillsätta nya fat till exempel. Utan det ska liksom, vindruvorna ska pressas och sen jäsas och sen är det klart. Liksom. Mm. Och efter x antal år.
Mm.
Eller direkt.
Mm.
Men man ska inte tillsätta någonting. Och där, även i de vinerna så måste de flesta, eller alla egentligen, skriva att det finns sulfiter.
Mm.
För att det finns det naturligt. Det är väldigt få där de faktiskt liksom har försvunnit helt av någon anledning.
Men så här, tillsatta sulfiter?
Ja, de flesta vinmakare, ekologiska, konventionella, biodynamiska, tillsätter lite sulfiter.
Varför? Alltså, eller, och varför är sulfiter någonting?
Vad är dess funktion?
Ja, sulfiter har olika funktioner faktiskt. Och det är under vinmakarprocessen så, eller under vinifiering kan man säga, så är det allt från till en början när man jäser dem, har pressat dem, så kan man tillsätta lite svavel för att det ska sätta sig. Det är lite liksom,
sätta sig?
Ja, det stabiliseras och det konserveras.
Aha, så det är lite konserveringsmedel?
Ja, det är lite konserveringsmedel. Och lite, men i början kan det vara också lite antibiotiskt.
Aha.
Verkar så på den måden. Och sen i slutet av processen innan man buteljerar så tillsätter man nästan alltid svavel för att stabilisera och för att verka lite konserverande. Och det gör man ofta lite mer med vitt vin, för det kan vara lite mer ostabilt, och ännu mer i sött vin.
I sött?
Yes.
Okej.
För att bakterierna frodas.
Ja, för att bakterierna frodas. Precis, mm. Så det är lite antiseptiskt.
Mm. Okay.
Och kör man då helt utan den här adderingen så det kan gå bra. Mm. Vissa naturviner som jag har druckit smakar jättebra. Men de kan också bli, tycker jag, lite kanske kvalmiga och lite liksom söta.
Det är det som är naturligt. De har bara tillsatt någonting där liksom.
Okay. Nej,
så
precis.
Så det är därför de kan vara lite såhär, wow, vad är det där för färg?
Det är någon fällning i
den. Ibland är de någon som är orange, ja. Fast det är vitt vin.
Mm. Fast orange, det kan också betyda att de har låtit vinet, druvorna, druvsaften, mm. ligga lite längre med skalen.
Mm.
Och det gör en annan, ger en annan färg. Mm. Så det behöver inte betyda, det behöver inte ha någonting med svavel alls.
Mm.
Eller det har ingenting med svavel att göra. Utan det har att göra att du, oftast så tar du bort skalen direkt så att vita vinerna får jäsas utan.
Mm.
Men när du gör rosé till exempel, mm. då har du ett blå druvor som man gör rött vin på.
Mm.
Och där får ju skalen ligga med druvsaften några timmar i alla fall.
Mm. Just det.
Och ju längre tid desto mer färg.
Mm.
Och sen rött vin får du ligga väldigt lång tid.
Mm, mm.
Och då har man ju börjat, det har blivit lite populärt nu, någonting som heter Vinchon.
Mm.
Ja, gult vin.
Mm.
Eller orange wine.
Ah, ja, ja,
Vinchon är egentligen det man gör i Jura i Frankrike, mm. en speciell region. Och orange wine är det man kallar de här nu, naturvinerna.
Ja,
eller de här vinerna
har jag faktiskt hört talas.
Som man då, ja, men som man då låter vita viner, alltså att de macereras med skalen.
Men alltså okay. med
olika tider.
Vita vindruvskal då?
Ja, vita eller gröna druvor.
Wow. Jag tror alltid att de gröna druvorna skal var kvar hela tiden.
Nej, man pressar väl ut saften?
Ja, men
exakt.
Jag tänkte bara att man trampade lite. Och sen,
du pressar ut saften och sen så tar du bort skalen. Men det är det vanligaste.
Jag tycker att det har varit någon typ av skepsism mot sulfiter. Kan det liksom hända när det kommer för mycket sulfiter? Alltså vad kan det ha för bieffekter?
Är det det
smaken? Ja, precis.
Eller är det alkoholen?
Ja, men precis. Det är ju frågan. Alltså just svavel i sig så ska det nå till ganska mycket innan du faktiskt känner av det.
Mm.
Men däremot så om ett företag tillsätter mycket svavel så kan det ju vara för att de behöver det för att vinet inte är så bra i sig.
Mm.
Att det håller den höga kvaliteten. Och om du tillsätter mycket svavel så kanske du också tillsätter andra medel som konserverar. Det finns andra som ammoniumklorid som man kanske kan få lite ont i huvudet av också.
Men varför, andra... om det är ammoniumklorid i ett vin så är det ju galet att det inte står på innehållsförteckningen.
Ja. Ja, men det håller jag med om.
Ja,
eller hur?
Vad är egentligen ammoniumklorid? Det låter inte bara.
Nej.
Men alltså bara för att
runda av
med svavel så är det ju så att det finns en gräns både för ekovin, ekologiska viner och biodynamiska.
Aha.
Så att det är ju ändå, man vill ändå hålla ner svavlet.
Mm.
Och då är det ju, men gränsen är inte superlåg skulle jag inte säga.
Nej.
Utan det är väldigt många som inte har certifieringen. Mina har ju inte certifieringen heller och de är långt under ekologiska gränsen. Mm. Och sen är biodynamiska gränsen lite högre eller lite lägre, om man ska säga. Men
det är spännande. Det är de också. Stoppa där lite, för dina viner, de är inte ekologiska, men de har en svavelhalt som är långt under den ekologiska gränsen.
Mm.
För vi har pratat om det lite grann innan också, att dina bönder då, de är inte heller ekologiska av olika anledningar, men de bedriver i stort sett ett ekologiskt lantbruk. Det är viktigt att lyfta upp, tycker jag.
Mm. Jo, men precis, för det är ju inte bara Hungry Wines vingårdar som gör så. Och nu är det ju faktiskt så att två av vinerna, eller tre kan man säga, en vingård håller på att bli ekologisk.
Mm.
Så de är under konvertering och då jobbar de ju ekologiskt idag, men det tar 3 år för tester. Och så de ska testas 3 år.
Mm.
Och det är någonting som är generellt för Europa för att få certifieringen.
Mm.
De andra två vingårdarna har ingen ambition att få certifieringen, men de jobbar ekologiskt.
Mm.
De tillsätter ingenting förutom svavel i en så låg grad som möjligt.
Mm.
Och sen är de väldigt måna om naturen och använder inte då bekämpningsmedel.
Nej.
Mm.
Utan om de behöver bekämpa, vilket i Ungern kan det komma, det kan vara mycket, ganska mycket problem faktiskt med olika muggesvampar och rötor och sånt.
Men sprutar ingenting inte?
Många sprutar, men det finns lite naturliga grejer som man kan göra. Och vissa använder ju koppar, och då är ju frågan om, är det bra eller inte? Ja, det är i alla fall bättre än många andra medel.
Det där är ju också, för det där är en debatt som dyker upp, och det är också någonting som vi pratar om i podden lite då och då, om bekämpa eller inte bekämpa och sådär. Och jag är ju väldigt mycket av den aspekten att ja, så länge man vet vad det är man köper, typ know your farmer-principen lite grann, men det kan man ju inte veta alltid.
Nej.
Men att man litar på att de gör sitt bästa, och hela den biten, att man sköter ett jobb på ett lång sikt, att man liksom inte har en plan som är 10 år. Jag ska pumpa ut så mycket druvor som möjligt på 10 år. Nej. Så jag kan jorden vara bye-bye.
Nej, för så att en liksom vinplanta, alltså ett vinträd eller vinbuske, vad säger man? Vindruvsbuske.
En vinranka.
En vin, ja. Den genererar väl frukt i fler år? Alltså hur gammal kan den vara?
Den kan bli väldigt gammal. Jag läste någonstans att efter 25-30 år så är det vissa som skär ner den för att de tycker att den...
Men alltså det är ändå 25-30
ja,
år.
Ja, för att då tycker jag att den ger för låg avkastning. Men en sak är väldigt viktig att veta. Att de som vill driva på frukten för att göra mer vin, de gör inte kvalitetsvin.
Nej.
Ska du ha ett kvalitetsvin så handlar det om att få färre druvor på klasen. För att då blir de mer koncentrerade. Så överallt när ni, om man ser, åh det är så mycket, det är bara frodas med druvor. Men absolut, det kan vara jättebra till bordsvin eller liksom, eller så enklare viner, men vill du göra kvalitetsvin så är det nästan att man ska stressa vinrankan med liksom lite dålig bevattning. Man brukar ställa rankerna tätt, så att då blir det också mindre per klase. Mindre yield, mindre utgång per.
Men det är helt som samma med mycket. Liksom. Kan man sälja då det för ett premiumpris för att man kan få fram bättre vin, så funkar ju den produktionen.
Ja,
ska kan man ha det? Liksom en massiv rationell odling, så blir det ju en annan bulk. Då är det boxvinerna.
Ja, då är boxvinerna
förlovande. Som vi ser i picknickparken.
Ja, exakt!
Jag är
Men vadå, är du boxvin i parken?
Då blir jag väl hänt. Jag har sett dig med boxvin i parken.
Ja, men det var kanske när jag var ung. Nu är jag supergammal.
Snicksnack.
Ja, det är snicksnack. Men vet ni, jag tror att vi måste börja kika lite på en avrundning.
Vi kanske måste det.
Fast det finns väldigt mycket, alltså otroligt mycket information.
Ja, vi har börjat snurra in oss för väldigt mycket, många intressanta saker.
Så. Verkligen, verkligen. Tack för att du svarar på våra frågor.
Men det har varit så kul. Och ja.
Jättekul.
Ja, det känns nästan som att det kan bli en uppföljningspodd.
Det kan bli en uppföljningspodd. Ja. Och det kan också bli en uppföljnings... Alltså
vi kan ju köra ett eftersnack.
Men även att vi kanske kör ett event där vi faktiskt outar, där vi kör en liten middag och en liten livepodd kanske.
Ja.
Någon gång i framtiden. Det är inte omöjligt.
Det är absolut inte. Framförallt inte på de här goda Hungry Vines-vinerna.
Men om det kan bli jätte... tycker man att det är en bra idé, vi kommer göra en enkät om det på vår Facebook-sida.
Ja, och om ni har frågor om vin, ställ dem, för då har vi en uppföljningspodd med Lovisa.
Det är väl skitbra.
Alltså inte jag, utan...
Ja, kom med frågor och jag hoppas kunna svara på dem.
Det tycker jag verkligen.
Det är väl superbra.
Ja.
Ja, men då så.
Ja. Tack och hej!
Tack och hej!
Tack så mycket! Tack
och hej!
Skål!
Skål!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.